Det här är del 1 av 3 i Petri Historias serie om André-expeditionen. Del 2 och 3 hittar du redan nu och endast i appen Sveriges Radio.
Stockholms skärgård, 1897. Hela juli månad har varit så här, med regntunga skyar som stålgrå gardiner. Våren och försommaren var torr och varm, men nu, högsommar och ständiga störtskurar. Men det är inte vädret som bekymrar den lilla skara som vandrar från bryggan där ekan nyss har förtöjts. De har uträttat dagens viktigaste ärende, hämtat posten. Och i brevskörden ligger det meddelande som alla har väntat på. Det som kan innebära en lättnadens suck eller öppna en avgrund av oro. Våta av regnet hastar de in i huset och sätter sig runt matsalsbordet. Luften är tät av andakt. Vid bordets kortsida sitter en ung kvinna, kanske den i gruppen som våndas mest över brevets innehåll. Hon heter Anna Schallier och väntar nervös på besked om var hennes fästman befinner sig. Hennes blivande svärfar bläddrar fram kuvertet, håller upp det och bryter förseglingen. Med högtidlig stämma läser han: ballongen har lyft mot Nordpolen. Anna sitter stum. Nerför hennes kinder rinner tårar. In i det sista hade hon hoppats att avresan inte skulle bli av. Men nu har allt satts i rullning. Salomon August Andrés polarexpedition med hennes älskade ombord har seglat iväg. Rakt in i det okända.
Det här är berättelsen om Andrés polarexpedition. Del 1 av 3. Lysande utsikter för ett omöjligt projekt.
Det här är Petri Historia med Cecilia Dyringer.
När Anna Schallier får meddelandet om att ballongen Örnen och dess tre herrar i André-expeditionen har gett sig iväg på sitt stora uppdrag, var det egentligen redan tänkt att de skulle hunnit återvända. För färden från Svalbard mot den hittills outforskade Nordpolen och tillbaka var planerad att ta 6 dagar. Men ännu har ingen sett till dem eller hört något från dem. Anna ville verkligen inte att hennes fästman, Nils Strindberg, skulle ge sig av på den vådliga resan. Och nu är han alltså puts väck försvunnen bland Arktis ogästvänliga isar. Vad som helst kan ha drabbat dem. De kan ha kraschlandat och drunknat, fastnat på ett snötäckt flak och attackerats av isbjörnar, eller drivit iväg ut i intet för att långsamt svälta ihjäl. Men Anna har, tillsammans med Nils familj, bestämt sig för en sak. De ska inte börja oroa sig på ett helt år. För de vet att expeditioner av det här slaget kan dra ut på tiden och att frånvaron absolut inte måste innebära att äventyrarna har strukit med. Det finns fler exempel på polarforskare som varit försvunna länge, väldigt mycket längre än ett år, för att plötsligt dyka upp igen, medtagna men livslevande. Och ingenjör Andrés forskningsresa är mycket välplanerad. Ingenting pekar egentligen mot att något fatalt ska ha hänt. Ändå gnager ängslan inom Anna. Men vi ska lämna Anna i ovisshet för stunden. Och istället rikta blicken mot det projekt som har stulit hennes älskade. Och den man som med stor iver har drivit igenom det. En herre med grandiosa planer och makalöst självförtroende. År 1895, bara drygt 2 år innan Anna och familjen Strindberg öppnade det telegrammet, hastar en rockklädd och hattprydd 40-åring fram längs Stockholms februari kalla gator. Kanske vänder sig någon på gatan och spanar efter honom. För Salomon August André är en celebritet. Utan tvekan tillsammans med polkagrisen, den lilla stan Grännas största kändisexport. De är ungefär lika gamla, André och den rödvita konfekten. Såg båda dagens ljus på 1850-talet. André är också lite av en sockerrotta. Men det är förstås inte anledningen till hans berömmelse. Som överingenjör vid Patentverket och liberal politiker i Stockholms stadsfullmäktige blir han igenkänd av många. André har gjort sig ett namn bland annat genom sin skicklighet i att tala för sin sak. Och det är just vad han är på väg till den här vinterdagen. För han har en idé som ska pitchas. En dröm om en våghalsig forskningsexpedition till en ännu okänd plats på jorden som ska nås med hjälp av ny, revolutionerande teknik. Den ska han presentera för landets mest skarpslipade snillen, Kungliga Vetenskapsakademin, som har sitt säte ett stenkast från Hötorget. De har alltid ett öra till övers för innovatörer som kommer med spännande idéer. För det sena 1800-talet är nytänkarnas tidevarv.
Det här är ju slutet av 1800-talet och man har en otrolig tilltro till den nya tekniken.
Det här är Bea Osma, författare till böckerna Expeditionen, min kärlekshistoria och Vitön.
Och man tyckte att André var järv och mycket modern. Världsutställningen i Stockholm byggdes upp till 1897 ute på Djurgården. Det var ett enormt område som byggdes upp med hallar. Och den allra största hallen var industrihallen, där man visade upp de nya innovationerna.
Världsutställningarna fångar tidsandan. De är en sorts mässor som går av stapeln i olika länder år för år, där uppfinnare och företag från hela den industriella världen kan visa upp nymodigheter inom teknik och hantverk. André är som sagt ingenjör. Och stormtrivs förstås i den här sfären. Har till och med i ungdomen besökt en världsutställning i Philadelphia, där han kunde titta på moderna grejer som Alexander Graham Bells nypatenterade telefon, Remingtons senaste skrivmaskin och provsmaka Heinz ketchup, som gjorde världspremiär. På resan fick han också stifta bekantskap med en annan fiffig uppfinning. En flygande farkost som lite liknar en varmluftsballong, men som drivs med vätgas och inte behöver fyllas på med bränsle. Vätgasballongen är en sluten sfär och kan hållas kvar i luften under lång tid. Men sånt kan man därmed flyga längre sträckor. Kanske till exempel till svårtillgängliga platser i världen. André blev mycket intresserad av vätgasballongen han såg i USA. Så intresserad att han senare köpte sig en egen. Svea. Den har han flera gånger svävat fram över Sverige i. Och nog för att det smäller högt med Patentverket och Stockholmspolitiken. Det är i ärlighetens namn tack vare ballongfärderna som han har blivit rikskändis. När han nu i februari 1895 till slut stiger in hos Vetenskapsakademin är det med en idé som innefattar ballongflygning, men i ännu större skala än han tidigare provat på. Ingenjör André tänker bli först med att nå Nordpolen, ombord på sin vätgasballong. Det hela är ganska enkelt, menar han. Man sätter av med sin fulltankade ballong, glider i luften över de stora isöknarna som han kallar packisen i Arktis och kan göra sina observationer helt utan att behöva köra fast med ett fartyg eller klafsa runt och blöta ner fötterna. Och att just Arktis är målet, det är ett strategiskt val av André. Polarregionerna, vid den här tiden vita fläckar på kartan, är det nya svarta.
André ville egentligen flyga över Atlanten i ballong, men han insåg att han aldrig skulle få finansiering för en sån expedition. För det enda folk brydde sig om vid den här tiden var de norra polartrakterna. Så han satte istället, riktade blicken mot Nordpolen. Det är så svårt att fatta nu att man inte visste hur det såg ut i Arktis. Nu vet ju vi att Arktis är ett stort hav med ett tjockt istäcke. Men man hade ju ingen aning då om det fanns öar, om det fanns land, hur det såg ut på Nordpolen. Och det var ju många polarfarare som hade försökt ta sig dit. Men inte på Andrés otroligt smarta sätt.
André saknar inte helt erfarenhet av polartrakterna. I mitten av 1880-talet följde han med en ett år lång expedition, över 200 mil nästan rakt norrut, till Svalbards största ö, Spetsbergen. Sverige vill gärna vara ett föregångsland vad gäller upptäcktsresor till de nordliga breddgraderna och har faktiskt lyckats sätta sin prägel på åtminstone vissa kartläggningar. Den mest framgångsrika är kanske Nordenskjöldsbragd, att med båt ta sig fram längs den sibiriska kusten, hela vägen bort till Beringsund, och därmed visa hur Europa och Asien är sammanlänkat genom den så kallade nordostpassagen. Och Nordenskiöld spelar en viktig roll för att André har fått möjligheten att presentera sina tankar för Vetenskapsakademin. Den rutinerade upptäcktsresanden blev nämligen eld och lågor när han fick höra talas om ingenjörens plan och stötta den helhjärtat. Med Nordenskiölds stöd i ryggen äntrar André akademins podium och redogör sakligt men kraftfullt för hur färden mot Nordpolen ska gå till. Han har sammanställt en tydlig lista med några punkter för vad som krävs för ballongen. Alla helt nödvändiga för att expeditionen ska lyckas.
Det är dels att den ska kunna bära 3 personer. Den ska kunna bära utrustning och barlast. Den ska totalt väga max 3000 kilo. Den ska kunna hålla sig i luften i 30 dygn. Och den ska kunna fyllas på plats uppe i Arktis där det fortfarande finns fast mark. Och sen ska den vara i viss mån styrbar.
Bifallet blir stort från Vetenskapsakademins ledamöter. Och till deras led säljer sig även Svenska sällskapet för antropologi och geografi, som André också säljer in idén till. Där uppstår livliga och förmodligen fullt rimliga diskussioner om färdens genomförbarhet. Men André har svar på tal till alla tvivlare. Han är som sagt en skicklig retoriker och verkar dessutom njuta av att, som han själv säger det, hypnotisera i stor skala. Men att han gillar att bre på, utan att kanske ha helt på fötterna alla gånger, ska ju det här faktiskt väldigt riskabla projektet få förödande konsekvenser. För hur är det man säger? Högmod går före fall. För att kunna ge sig ut på en resa av det här slaget krävs betydande resurser. Och att vetenskapseliten ger tummen upp skänker legitimitet åt André, vilket gör att finansiärerna vågar satsa. Ungefär 130 000 behöver han. Det motsvarar i vår tids penningvärde ungefär 8 miljoner kronor. Och det är väldigt mycket pengar. Men i Sverige finns folk med djupa fickor år 1895. Till exempel en annan av landets många uppfinnare.
Han får först pengar av Alfred Nobel. Sen får han pengar av en mecenat som heter Oscar Dickson. Och sen får han pengar av kungen. Och det här tar honom 3 veckor.
8 miljoner rasslar in på 3 veckor. Det här hade knappt kunnat börja bättre. André är redo att köra igång. Planen är, som vi vet, att det är en vätgasballong flyga över Arktis och kolla läget. Släppa ner en boj för att vinna kapplöpningen till Nordpolen. Sen landa på lämplig plats och ta sig hemåt igen. I teorin en smart plan. Om det nu inte vore så att det redan på pappret finns en alldeles enorm svaghet. Som André mycket väl känner till.
Någonstans över Östersjön. Är det Finland där framme? André ser bara en antydan till kustlinje. Skymtar några ljusglimtar. Men det går knappt att urskilja något i mörkret. Sina instrument kan han inte tyda ordentligt. Och när vindens våldsamma byar rycker tag i ballongen får André kämpa för att hålla sig upprätt. Ändå måste han försöka gå ner för landning. Släpper ut vätgas ur den stora ballongen. Men han har ännu inte nått land. Under honom skummar bara den mörka, iskalla Östersjön. I hög fart störtar nu Svea neråt. Slår i vattnet och hamnar under ytan. Ballongkorgen fylls snabbt och André pressas in i ett av hörnen, naglas fast av vattenmassorna. Den hårda blåsten drar ekipaget framåt och till slut lyckas André kravla sig ut ur korgen, dras över havet och få vassa klipphällar under fötterna. Äntligen grundar det vatten. Han försöker krampaktigt hålla kvar i sin ballong, men den sliter sig och seglar fritt iväg, försvinner i natten. André släpar sig mot land, tar sig upp på en liten kobbe, utmattad, genomblöd och vilse.
I över 10 timmar hade André kastats runt i luften över Östersjön innan han kraschar på en ö utanför finska Åbo. Där blev han sedan liggande ända till nästa morgon när undsättningen slutligen kom fram. Det var resultatet av hans 3:e flygning med ballongen Svea. Och han fick surt erfara att vätgasballonger inte går att styra. Vilket ju lätt kan ställa till det ganska svårt. Men nu när han planerar trippen till Arktis, tror han sig ha en lösning på styrningsproblematiken.
André har den här idén. Att ballongen ska ha ett stort segel. Och efter ballongen, ner på isen eller marken. De vet ju ännu inte var det är de kommer passera. Så ska det släpa linor. Och på det här sättet, lite som med ett roder på en båt, så ska ballongen bli i viss mån styrbar. Han har räknat ut att med sydlig vind så ska den kunna deviera ungefär 30 grader från vindriktningen.
Tanken om styrlinor är inte dum. Men André har bara lyckats få tekniken att fungera under optimala förutsättningar och på mycket korta sträckor. Det finns ytterst lite som talar för att polarmiljön kommer att erbjuda det som krävs för att få till rätt riktning. Inget av det här får dock ingenjör André att vackla i sin övertygelse.
André hade en väldigt speciell personlighet. Han var ju ingen polarfarare, han var en skrivbordsperson. Han gillade att göra listor. Han hade en övertro på sig själv. Och tidsandan hade också en övertro på att det här skulle funka. Men bara för att man har skrivit något på en lista behöver det ju inte betyda att det kommer att funka.
Och André har haft otur när han tänkt även förut. Under den där expeditionen till Spetsbergen som han var med på några år tidigare var en av hans uppgifter att se till att man fick med sig tillräckligt mycket fotogen för de 12 månader som resan skulle pågå. Som bränsle till lampor och annat. André satte sig med pennan i hand, beräknade hur mycket fotogen han förbrukade hemma i sin lägenhet och kom sen fram till ett antal liter som skulle räcka för hela 2 års tid. Men när de gett sig av började fotogenet rätt snabbt att sina. För André hade visst glömt att ta med i beräkningen att livet i en våning i Stockholm inte riktigt kräver lika mycket som en båt ute på ishavet gör. Exempelvis är det ju inte mörkt dygnet runt i Stockholm. Men i Arktis regerar polarnatten nästan 4 månader om året. Och Andrés olyckliga räkneoperation gjorde honom inte direkt till expeditionens mest uppskattade deltagare. Men det här med flygande, det kan han ju ändå. Innehavare av ballongen Svea och allt. Nja, totalt sett har han varit uppe i luften 9 gånger. Och har som alla förstår inte samlat på sig sina 10 000 timmar. Snarare sitter han på ungefär 40 timmars flygerfarenhet. Man undrar ju, är det ingen som ser bristerna i Andreas planering? Jo, det är det. När han under sommaren 1895 reser runt i Europa för att träffa ballongflygande kollegor och föreläsa om sitt kommande äventyr möts han av andra tongångar än hemma i Sverige.
André möter en del kritik om att det här med ballong till Nordpolen skulle vara en bra idé. Men det är liksom som att han är medietränad trots att det är 1800-talet. Han har alltid ett bra svar. Han är en sån one-liner-man. Han vet alltid vad han ska säga. Det går liksom inte in i honom.
Nej, den som tänker stort kan inte låta sig hindras av futtig kritik eller världsliga praktikaliteter. Allt kommer lösa sig innan avfärd. Som inte ska ske i den gamla Svea, utan i en ny, mycket större och bättre ballong. Örnen ska den få heta. Ett ståtligt namn. Som den dessvärre inte kommer att få möjlighet att göra sig förtjänt av. Avresetid sätts till sommaren 1896. Och det är hög tid att skaffa fram expeditionskamrater. De ska vara 3. Det har ju André specificerat i sina krav. Och överst på önskelistan står namnet Nils Ekholm. Meteorolog, har gott renommé i vetenskapssvängen och med god erfarenhet av liknande uppdrag. Ekholm var Andrés chef på den där Spetsbergenresan på 1880-talet. Till projektledarens stora glädje tackar Ekholm ja. Utmärkt. En rutinerad kandidat i korgen. Den tredje medlemmen är kanske lite mer av ett wildcard. En ung doldis vid namn Nils Strindberg.
Nils Strindberg var 23 år, pluggade på Tekniska högskolan och i Uppsala. Han kom från en kulturfamilj. Hans pappa hade en gardinfabrik, men pappan var kusin med August Strindberg. Och Nils Strindberg var amanuens och hade höga betyg vid Tekniska högskolan.
Dessutom är Nils en mycket duktig amatörfotograf som både kan dokumentera färden och framförallt ta bilder för att kunna göra ordentliga nordpolskartor, som ju ännu inte finns. Trots att Nils aldrig har rest längre norrut än Dalälven är André övertygad. De ska ju inte ner på marknivå, utan bara sväva fram genom luften. Men vad händer om något går fel? Finns det några säkerhetslösningar planerade för färden? Nej, det kan man inte riktigt säga. Men André har ju tänkt att de vid något tillfälle ska landa.
De tänker ju att de ska glida över polen med stark sydlig vind i seglen. Det kommer ta max 6 dygn. Att ta sig till Alaska, Kanada eller Ryssland. Sen tänker de att kanske sista biten fram till civilisationen så kommer de att behöva gå vandra på land. Så de har med sig någonting som de kallar för nödutrustningen. Det är en byggsats till 3 slädar och en byggsats till en båt. Sen har de också med sig informationsblad som de ska kasta från ballongen om det skulle vara så att lokalbefolkningen aldrig har sett en ballong och blir rädda.
Säkerhetstänket lämnar en del i övrigt att önska, med andra ord. 6 dygn är det tänkt att avklaras på. Men André bedömer att de kan hålla sig i luften i hela 30 dygn. Så nödutrustning prioriteras icke. Självförtroendet är på topp, som alla hör. Konsekvensanalysen däremot inte. Den 7 juni år 1896 strålar morgonsolen över Göteborgs hamn och skeppet Virgo görs redo för att lämna kajen. Båten är fullpackad med utrustning. Allt från den stora ballongen som ska kallas för Örnen till vetenskapliga instrument, varma kläder, specialbyggd kamera, porslinstallrikar, silverbestick och en mängd andra möjliga och omöjliga penaler. Allt ner till minsta servett elegant märkt med texten Andreas Polarexpedition 1896. Ett hav av upprymda åskådare har samlats för att vinka av de hjältemodiga äventyrarna som lämnar gamla Sverige för att ta sig an terra incognita, outforskad mark. Och ungefär 2 veckor och 300 mil på båt senare anländer expeditionen till det som ska bli avstampet för den stora resan. Danskön, en av Svalbards nordligaste öar. Här skiner ingen sol som på Sveriges framsida. Men det finns ingen tid att spilla. Omedelbart drar man igång steg 1. Att bygga det stora ballonghuset. En 8-kantig byggnad. 25 meter hög och 25 meter bred. Där ballongen ska riggas i skydd från väder och vind. Och i lugn och ro fyllas med vätgasen. Men det visar sig att ingen behöver stressa. För man är ju utlämnad till vädrets makter. Och dagarna blir till veckor utan att vinden blåser i rätt riktning. Turisterna som strömmar till med båt för att se det historiska ögonblicket när örnen lyfter med sina 3 modiga luftryttare får vackert vänta. Och under tiden får man slå ihjäl timmarna bäst man kan.
Det är massa arbetare som jobbar med det här. Och sen är det liksom ett övre skikt som är ute på utflykter, de skjuter djur, de är ute på skidor. Och Strindberg reser runt i en liten båt och fotograferar alla de omkringliggande öarna för att han vill göra kartor.
Men efter nästan 2 månader av väntan har bäst före datum passerat för expeditionen. Nu är det för sent på året att åka. När hösten kommer faller också den eviga natten och vindarna blåser åt fel håll. Besviket packar de besegrade hjältarna ihop sina grejer, tappar örnen på vätgas, viker ihop den stora silkesballongen och lastar allt det monogrammerade resgodset på båten igen. Vilket nederlag. Nils Strindberg oroar sig i brev hem till far över vad folk nu ska tro om det här gänget. André har dock inte gett upp. Nästa år ska han upp i sadeln igen med ett nytt försök. Och den gången tidigare på året, för då är chanserna större till rätt vind. Men hans optimism delas inte av alla. Frågan är om André alls kommer ha några expeditionsmedlemmar kvar vid sin sida om 1 år. För krisen är ett faktum. Och det är inte direkt en hemlighet. Pressen trycker spaltmeter om storbråket inom André-expeditionen. Och i oktober 1896 släpps bomben.
Ekholm hoppar av. Han inser att den här ballongen aldrig kommer kunna hålla sig i luften för en färd till Nordpolen. Han har föreslagit förbättringar, men André säger att vad som är perfekt kan inte förbättras.
Trion är plötsligt en duo, och det förslår inte. De måste ju vara tre för att klara av resan. Och Nils Ekholm har också varit en stor tillgång för André, både rent praktiskt och genom att skänka trovärdighet i vetenskapskretsar. Här hade man kanske kunnat dra i nödbromsen för hela projektet. Om André hade lyssnat på Ekholm, som ju har gjort en helt korrekt analys. Så blir det förstås inte. Istället hastar André vidare för att rekrytera en ny medlem. Snabbt. Men i skarven mellan 1896 och 97 är den splittrade trion inte den enda förlust som André tvingas hantera. I december blir han av med sin huvudfinansiär när Alfred Nobel dör i sviterna av en hjärtattack. Och i mars året därpå förlorar han en fixstjärna i sitt liv. Salomon August André är ingen sentimental typ som går och känner efter hur han mår rent själsligt. Han har ingen fru och inga barn och verkar nästan sätta en ära i att vara en karl som reder sig själv. Men det finns en person som spelar en mycket viktig roll för honom. Mamma, Mina André. I mars 1897 förlorar han henne. Och lyckas nog inte hantera det med den återhållsamhet som han skulle önska.
André tycker det är löjligt med känslor. Han vill inte vara en känslomänniska. Men han har en stark bindning till sin mamma för att mamman är hans största fan. Hon är liksom som en klassisk mamma som klipper ut bilder på honom när han har varit med i tidningen.
Ja, det är prövande tider för ingenjör André. Han verkar vara nedstämd och orkar mindre än vanligt. Kanske är det sorgen efter mamma Mina som gör att han är lite släpphänt med sitt ballongprojekt. Får inte igång förbättringsarbetet, som till exempel att ordna med ballongens täthet som Ekholm skissat fram en plan för. Men han har absolut inte lagt ner. Och trots att det vid det här laget finns en del som högljutt har börjat tvivla på att det verkligen kommer att gå att genomföra, finns en kö av män som är sugna på att bli den nya tredje mannen i expeditionen. Och den lyckliga utvalda, eller hur man nu ska uttrycka sig, är 27-åringen Knut Fränkel. Nyutexad civilingenjör. Därtill en stor och stark man som kan hantera ett gevär. Uppvuxen i Jämtland, inte direkt vid polcirkeln, men åtminstone inte en blek stadsgosse. André tycker att han är lite klumpig. Gör sig inte så bra i de fina salongerna. Men vad gör det när han har så mycket annat som talar för hans sak? Allt som tidigare nämnts. Och så dessutom en viktig fråga för André. Knut Fränkel är singel. Expeditionsledaren gillar som sagt inte att jamsa med känslor och är mån om att hans medlemmar inte har fru och barn som gör att de riskerar att hoppa av. Och själv lever 42-åringen förstås som han lär. Har förvisso en tjej. Gulli Linder heter hon. Men med henne kommer det aldrig att bli allvar och utväxlas några vigselringar. Det har hon nämligen redan gjort med någon annan. Är gift och har tre barn. Vilket kanske passar André alldeles utmärkt.
André är ju konstigt pragmatisk. Han har sagt ungefär så här: så fort jag känner en enda känsla av kärlek spira så drar jag upp den blomman med roten. Det är ju speciellt att vara en 43-årig person på den tiden som inte har barn och familj. Han är liksom solitär och väldigt, väldigt speciell.
Och detsamma önskar han sig förmodligen alltså av sina expeditionsmedlemmar. Vilket borde göra honom en smula oroad över vad Nils Strindberg egentligen håller på med nu när de är hemma i Stockholm. För så här låter det i hans dagbok.
Måndag, 9 november. Jag går upp och hämtade Anna klockan 10. Suttit en timme och pratat i hennes rum först. En ljuvlig timme. Det är märkvärdigt att jag tycker mer och mer om Anna ju mer jag pratar och lär känna henne. Lördag, 28 november. Hörde Anna spela en halvtimme. Vintnoterna. Ni är tillsammans på TM och druckit kaffe. Ja, Först var vi uppe hos fotografen Gösta Florman och tog om gemensamhetskortet. Sen till Vasagatan 8, men det var för tidigt att klä om sig nu. Hon tappade nycklarna till skåpet under det hon satt i mitt knä. Jag letade efter dem och kände därunder efter på hennes ben. Bra, med mera dylikt flört. Sen åkte spårvagn hem och flörtade i spårvagnen också. Lycklig tid. 31 januari 1897. Den 31 på morgonen klockan 4 gick jag upp och gav mig iväg till Johannesdal på skidor. Minus 10 grader och blåst. Tillbringade sen dagen med Anna på det mest angenäma sätt. Det var en av de lyckligaste dagarna i mitt liv.
Ja, Nils Strindberg har gått och blivit himlastormande kär. Anna Schallier heter föremålet för hans förälskelse. Är 25 år och född i Skåne. Hon och Nils träffades redan innan den förra expeditionen. Och nu sen Nils återkomst från Svalbard har de umgåtts allt tätare. Flanerat på Stockholms gator, gått på café och spelat musik tillsammans. För de är båda musikaliskt begåvade. Anna är pianolärare och Nils en skicklig violinist. Och i oktober 1896 slog de till och förlovade sig. Kanske kan André roas något av att hennes namn, Schallier, påminner lite om det franska ordet för vätgasballong, Charlier. Men i övrigt är det nog med mulen uppsyn han tänker på Nils och Anna. Hon vill förstås allra helst att han ska stanna hemma på säker mark i Stockholm. Inte ge sig iväg på hialösa flygturer över Arktis. För hon förstår det André inte verkar begripa eller ignorera. Det här är ett livsfarligt företag. Anna försöker klarsynt tala allvar med Nils. Och detsamma gör både hans familj och avhopparen Ekholm. Men Nils vill inte lyssna på det örat.
Strindberg anställs ganska snabbt av André att göra förberedelser för expeditionen. Han håller på med mätningar och tygprover och till slut är han så involverad i den expeditionen så att han inte kan dra sig ur. Det är som att om man lägger in jättemycket kraft i något så tänker man att all den här kraften kommer göra att det lyckas. Han är ju expeditionens andra man också, och om André blir, som de säger, urståndsatt så är det Strindberg som ska ta över expeditionen.
Så hur mycket än Anna hoppas på motsatsen är Nils fast besluten om att följa med. Men inte utan att våndas över att resa ifrån sin älskade. När avresedatum börjar närma sig, på våren 1897, packar han väskorna. Och i bagaget ligger ett foto han själv tagit av Anna, där hon ligger på en slänt och ler stort mot honom. Han stoppar också ner en berlock med en bild på henne och en av hennes mörkbruna hårlockar. Och så tar han med sig två biljetter från den stora Stockholmsutställningen som de besöker tillsammans kvällen innan avresan i maj. Inte på tu man hand. Nils pappa får följa med som förkläde och se till att turturduvorna inte kuttrar allt för intimt, men ändå. Och det ska inte bli deras sista dejt. De har ju ett helt liv framför sig efter att Arktisresan är avklarad. Verkar åtminstone Nils vara säker på. André har ju planerat allt i minsta detalj. Och de har med sig både dollar och rubel för att kunna ta sig hem beroende på var de hamnar efter att ha svävat över Nordpolen. Och i sin almanacka har Nils markerat den 17 oktober och skrivit hem klockan 7:05 FM.
Hem klockan 7:05 FM är det allra sista som står i Strindbergs almanacka. Och jag har kommit på att det är en tågtid. Han har skrivit den innan expeditionen som ett löfte att han ska komma hem den tiden. Anna och Nils var ju förlovade och på den tiden var det ju kutym att man skulle gifta sig inom ett år. Så om man kommer hem med det tåget, då hinner de ställa till med bröllop.
Klockan 7:05 går ett tåg från Trondheim till Stockholm i den reguljära tidtabellen. Det är förstås tänkbart att det är den rutten Nils tänker att de ska ta hem till Sverige. När de har återvänt från expeditionen som ska skriva in namnen Nils Strindberg, Knut Fränkel och Salomon August André i historieböckerna. Och det sista har han rätt i. Namnen i historieböckerna. Bara inte av den anledning de själva hoppas på. Så i maj 1897 tuffar återigen ett fartyg iväg norrut från Göteborg. Kanonbåten Svensk Sund, fullproppad med utrustning, ivriga äventyrare och den stora ballongen Örnen. Den 30 maj kastar de ankar, strax söder om den 80:e breddgraden. I buktens kalla vatten guppar isflak och runt omkring står höga, snötäckta berg och kullar i givakt. Marken ligger också inbäddad i snö och de fläckar där den smält bort avslöjar ett grått och stenigt landskap. Här och var en skymt av mörkgrön mossa och brunsvarta tånghögar. Och nere vid vattenbrynet sträcker gråsallarna på sig och plirar nyfiket på det följe som anlänt. Expeditionen är ännu en gång framme på Danskön. På alla deras attiraljer, och för den delen på all merch som går att köpa, som leksaker, spel och pipor, står det fel år, 1896. Men sådana triviala detaljer är inget att hänga upp sig på. För nu gäller det. Dags att reprisera förra årets förberedelser. Ballonghuset står kvar på sin plats och har klarat vintern. Efter några små reparationer kan Örnen lastas in och arbetet med att fylla den med vätgas kan inledas. Och det sker med hjälp av en snillrik maskin.
Man har med sig en enorm vätgasapparat upp till Danskön för att man ska framställa vätgas på stranden. Man har också med sig 23 000 kilo järnfilspån som de löser upp i flytande svavelsyra blandat med havsvatten. Och på det här sättet så bildas en kemisk reaktion som gör vätgas. Och sen från den här vätgasapparaten så går det långa slangar där vätgasen flödar och som långsamt fyller upp ballongen inne i ballonghuset.
Medan ballongen fylls på ser man till att lasta av och förbereda korgen som ska bli de tre polarfararnas hem i luften. Här ska de sova, göra vetenskapliga observationer och tester och laga mat. Men hur går matlagningen till? Man har ju inte gärna igång ett primuskök med öppen låga under en ballong fylld av explosiv och lättantändlig vätgas. Det problemet har man löst genom att själva köket hänger en bit under korgen och maten får firas upp och ner. Men expeditionen har också en annan, mycket viktig uppgift att ta itu med. Den stora sidenballongen består av 3360 ihopsydda stycken. Och i sömmarna finns mer än 8 miljoner små hål efter nålen. Ur dem kommer vätgasen att läcka. Det här var ett av huvudproblemen förra gången Andreas skulle ge sig av. Men den här vändan har man en lösning. På Danskön går man igenom ballongen mycket noggrant och tätar med en ny sorts fernissa, ett slags gummilack. Arbetet är tidskrävande. Och det visar sig också att de inte har tillräckligt med fernissa med sig. Alla hål går inte att täppa till. Och vätgasen kommer att sippra ut. Frågan är bara hur mycket. Och hur fort.
Ballongen läcker. André fyller på ballongen i smyg. Det läcker ur, de fyller på, det läcker ur. Men de måste åka nu. För om de avbryter en gång till, då har de liksom förlorat sin slott att skriva in sig i polarhistorien. Det kommer andra som står på tur. Redan 1898 så planerar Wellman, en amerikansk journalist och upptäckare, att resa till Nordpolen i ett luftskepp. En riktigt styrbar farkost med propeller.
Och i juni är André tillbaka på samma punkt han befann sig för ett år sedan. Med en liten ändring i expeditionssammansättningen, men i övrigt som förut. Med en fylld men läckande ballong och en otålig väntan på den rätta vinden. För att fördriva tiden skjuter de in sina gevär och testar olika delar av utrustningen. Men Nils Strindberg ägnar sig också åt något annat. Sitter inne i ballonghuset. Låter blicken vila på den stora sfären som långsamt vajar mellan väggarna. Där plockar han upp pennan och börjar skriva till någon han älskar och saknar.
Det är underligt att sitta här nu i år igen och tänka att jag är förlovad med den bästa flicka på jorden. min innerligt älskade Anna. Ja, jag må väl fälla en tår när jag tänker på den lycka som farit och som kanske aldrig ska återgivas mig. Men låt mig hoppas. Ballongen är ju förnissad och bör vara mycket tätare än förra året. Vi har sommaren för oss med dess goda gynnsamma vindar och solljus. Varför skulle inte vårt företag lyckas? Jag tror verkligen fullkomligt därpå.
Nils skriver för att försäkra sin Anna om att allt ska gå bra. Men kanske också för att stilla sina egna nerver. För när som helst kan vinden vända. När som helst kan det vara dags. Och det är redan för sent att hoppa av. De sover fortfarande när ropen skallar på morgonen den 11 juli 1897. Det blåser åt helt rätt håll och vindflöjen pekar mot norr. André, Fränkel och Strindberg får gnugga natten ur ögonen. För det här är den bris som kan föra dem hela vägen till målet. Och sen, efter att ha svävat över jordens nordligaste punkt, bära dem vidare mot civilisationen. Men nu när den efterlängtade dagen är kommen, ja, då finns det sånt som tyder på att överingenjör André plötsligt börjar darra på manschetten. Kommer de verkligen att klara av det här?
Då är det nästan som att André backar lite och så att säga lägger skulden på Fränkel och framförallt Strindberg. Att det skulle vara Strindberg som är drivande i det här. Men jag tror att han gör det för att han i efterhand inte vill bli ifrågasatt.
Och oavsett vem som har sista ordet i frågan beslutas att ja, det är nu de ska ge sig av. Febrilt fixas alla de sista förberedelserna. Korgen fästs i ballongen. Och de tre äventyrarna utbringar en avskedsskål i champagne. Så klättrar de ombord och intar sina positioner. Klockan 13.50 fyller André lungorna och ropar ut orden till fotfolket. Kapa allt! När ballongen har befriats från sina linor är det som att den tvekar i en sekund. Men så lättar den enorma örnen från marken. Hundratals mil därifrån, i Stockholm, sitter Anna Schallier. Hon fick inte resa med till Svalbard för att ta farväl. Men hon har tecknat en liten bild av en vätgasballong som lyfter och en kvinna på marken som vinkar av den. Under den står det: "Jag kan ej följa dig." Den har hon gett till Nils. Anna vet förstås inte att han går till väders i just det här ögonblicket. Inte heller att han ofta tänker på henne och skriver till henne. Men hon vet att det inte finns någon återvändo. Från och med nu, och tills hon får sin fästman tillbaka, är Anna bara väntan. En väntan som ska bli plågsamt lång. Du har hört första delen av tre i Petri Historias serie om Andreas polarexpedition. Del 2 och 3 finns att lyssna på nu och endast i appen Sveriges Radio.
Du har hört Petri Historia av och med Cecilia Dyringer, Mårten Andersson, Viktor Bergdahl och Sardas Rad.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.